Aldrig mår jag så dåligt, är så vresig, otrevlig, dyster och uppgiven som när jag har sovit dåligt. Och många har det så ganska ofta. Det här med sömnbrist är något som präglar vardagen. Och är du en av dem som sover dåligt så ska du inte misströsta, för var fjärde person du ser just nu går förbi dig på gatan sov riktigt risigt i natt. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vår podd handlar om det mänskliga psyket och forskningen bakom vårt beteende. Beteende som ofta leder oss att göra dumma saker. Dagens avsnitt handlar om sömn. Hur dumma blir vi av att inte sova? Och när vi hamnar i de där sömnlösa stimmen, vad kan vi göra för att styra skutan rätt?
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Jag är otroligt glad att just idag på detta tema ha med mig en riktigt, riktigt initierad expert på ämnet, nämligen vår helt vanliga Björn Hedensjö. Du har skrivit en bok på detta ämne.
Ja, det har jag. Det var ett tag sedan nu, 2013.
Många sömnlösa eller sömnfulla nätter sedan dess, men vi är jätteglada att du ska berätta lite om både varför vi blir dumma av sömnbrist och lite vad vi kan göra åt och sådär.
Ja, ska vi börja i den här änden med liksom varför sover vi?
Ja.
För att det är en sån här grej som man är så himla självklar för. Så var det för mig till exempel då, att jag typ tänkte aldrig på sömn.
Nej.
Så länge som det funkade. Och sen så fick jag små barn. Och då började jag tänka på det. För att liksom, i brist på det så blev det tydligt hur otroligt betydelsefullt det var.
Ja.
Hur det ser ut för dig, Lina?
Jag är ju mitt i den där sömnlösheten. Jag vill på vänja av barnet med blöjor. Så att i natt var jag uppe med dem 3 gånger. Skulle försöka få dem att kissa så att de inte skulle kissa i sängen. Och sen blev jag klarvaken och började jobba. Så jag skickade så här ättriga mejl till liksom de jag jobbar med och samarbetspartners där klockan från 00.42 till 03.56, och det är ju inget bra.
Man älskar Lina att vakna till en sån kanonad.
Nej, men
av
herregud, mail. Plus vad var det där för jävla mejl? Ja.
Vill du passa på att be om ursäkt?
Ja, men jag vill verkligen passa på att be om ursäkt. Det var inget bra.
Det är ditt sätt att säga god morgon.
Det var mitt sätt att säga god morgon. Så att just idag är en kanondag för att spela in det här avsnittet, eftersom jag var i natt, upplevde sömnstörning, stress över sömnstörning, oförmåga att varva ner.
Mm.
Och nu sitter jag här och har då vaknade, om vi ska vara helt ärliga, 00.42 i morse.
Nej, vad tidigt.
Ja, det var faktiskt lite att ta i.
Litet.
Jag är en tid, jag är en morgonpigg, absolut, men det där var i överkant.
Du är ingalunda ensam då om att ha haft en risig natt. Om vi hade gjort en enkät bland våra lyssnare så hade någonstans runt 25% sagt att i natt sov inte jag något vidare heller. Så att det är ju så pass vanligt.
Kul.
Ja, kul och kul.
Nej, men det är kul. Det är alltid kul när många gör samma dumma sak när man inte är ensam. En fjärdedel av oss har en risig natt.
Ja, och det finns några olika såna vanliga, alltså, vad ska man säga, sömnstörningar av nästan folksjukdomskaraktär för att de är så utbredda. En sån är sömnlöshet, alltså insomni, det vill säga när man har svårt att somna på kvällen, vaknar jättetidigt eller vaknar mitt i natten sådär, och inte kan sova, sömnlöshet. Och sen så har vi dygnsrytmstörningar, du vet om man så här vänder på dygnet eller man det blir rörigt på det viset. Och sen så har vi sömnapné ska ta upp här också.
Just det, vad är det nu igen?
Det är så här korta andningsuppehåll.
Just det, man slutar andas när man sover, vad skönt.
Ja.
Skönt för den, både den som ligger bredvid och en själv.
Ja, precis.
Tryggt.
Så det är några sådana vanliga sömnstörningar då. Men tillbaka till savannen då.
Ja,
ska vi hoppa dit?
Mm.
Eller djurriket, så gör vi.
Ja.
Hur länge tror du en giraff sover under ett vanligt dygn?
4 timmar.
Gud, vilken bra gissning.
Va?
Ja, det är inte riktigt rätt.
Nej.
Men, jag tror att det är 2-3 där någonstans.
Ja.
Grund, lätt sömn. Hur länge tror du att ett lejon sover?
6 timmar.
Gud, en dålig gissning.
Alltså.
Ja, nej, då är vi på 18 timmar.
Va?
Någonstans där.
Ett lejon är bara vaken 6 timmar.
Mm-hmm. De bara sover och sover.
Vilka jävla slöfockar.
Mm. Liksom baserat på de här 2 datapunkterna om giraffen och lejonet, får du någon tanke?
Giraffen, den kanske är lite lugn. Den strövar runt där och äter ett litet blad. Den gör inte av med så mycket energi. Lejonet, explosivt. Springer. Behöver mycket kött och det behöver sova mer.
Mm. Ja, men så här skulle jag vilja säga istället då. Att lejonet sover 18-19 timmar för att det kan.
Jaha.
För vem ska komma och äta lejonet?
Nej, men.
Giraffen däremot behöver vara väldigt, väldigt på tårna. De har inte tår kanske. Klövar.
Klövar.
Mm. Och så behöver vara beredd att bara dra. Annars kommer ett lejon äta upp det. Är du med?
Ja.
In the middle of the desert, where lions prowl, the giraffe has curled up on the ground and gone to sleep. Who knows what wild giraffe dream about?
Det är det här liksom evolutionära perspektivet på sömn då. Sättet vi sover är en anpassning till den miljö som vi har evolverat i. Så att ta den stora bruna fladdermusen, den sover nästan jämnt, förutom en liten stund på kvällen då insekterna som den äter är aktiva.
Men förlåt, men vad är det här för jävla skitliv vi varelser är byggda för? Först kontrollfråga. Giraffen stoppas några tusen år på en annan planet där det inte finns några lejon. Det finns bara god mat och vatten och allt är härligt.
Mm.
Då kommer giraffen plötsligt börja sova hur mycket som helst.
Ja.
Va?
Förmodligen.
Men livet då?
Jo, nej, men den sparar massa energi genom att inte.
Och då lever den längre om den sover. Tar den igen de här timmarna i livslängd?
Det vet jag inte riktigt. Det finns garanterat studier på det, men
alltså, vi håller för fan inte på att skapa avkomma här för att göra en massa sussande trötthögar. Alltså, varelserna måste väl ut och leva.
Visst, men du vet ju hur mycket som liksom kretsar kring det här med att spara energi. Eftersom det ökar ju överlevnadschanserna. Så att om man kan spara energi så ska man göra det helt enkelt i det perspektivet.
Det här också faktiskt, Björn, de kommer att behöva för sin överlevnads skull utöver energisparet också behöva föröka sig, göra sig intressanta för en omgivning.
Visst.
Ta hand om sin alltså lite sådana saker. Då kan man inte sova.
Nej då. Alltså det kan vara väldigt, ska man säga, liksom adaptivt att vara jäkligt igång mycket för att man behöver det för att få tag på rätt mat eller partner eller vad det kan handla om. Sådär. Som i det här exemplet, till exempel. Späckhuggaren.
Vit på magen, svart uppe på. Så farlig.
Just det. Ja. Väldigt tjusiga djur. Ja. De sover ungefär 8 timmar per dygn normalt.
Som en människa.
Som en människa. Sen så har de, jag ska inte gå in på det på djupet, men de har den här förmågan att sova med en hjärnhalva i taget. Så att det är lite speciellt där.
Aha.
Men strunt i det, det är ett sidospår. De har en period när de är vakna 5 veckor i sträck. När
festivalsäsongen. Men då, vad heter det? Mating time.
Nej, det är när späckhuggarmamman har fått sin späckhuggarbebis. Då måste mamman vara vaken i 5 veckor för att putta på den här bebisen så att den ska hålla sig i rörelse, för den här har inte fått sitt skyddande späck.
Ja, men gud, det kan ha att göra med det jag förvarar i mitt skyddande späck just nu, nämligen lilla barnet. Men nu blir jag så rörd, Björn.
Ja, nu blev det lite tårar.
Får hon inte slagga, för hon ska buffa på sitt nya lilla barn. 5 veckor.
I 5 veckor. Och då har man mätt sådana kortisolnivåer, nivåerna av stresshormon i de här mammorna, för att se hur de påverkas av den här långvariga vakenheten. Och inte alls.
Va?
Nej, de är liksom gjorda för att klara det. Så att bara min poäng här är att våra sömnmönster går att förstå på det sättet som en evolutionär anpassning.
Ja.
Och om vi då hoppar till oss tvåbenta. Varför tror du att vi sover som vi gör? Vad i vår omvärld är det som har skapat vårt sömnmönster?
Ljus.
Jajabus. Växlingen mellan mörka nätter och ljusa dagar.
Men det påverkar inte det djur? Är de inte intresserade av det?
Vi är ju väldigt visuella djur jämfört med andra, eller hur? Vi är väldigt beroende av att kunna se.
Just det, vi är inte som en fladdermus som kan höra.
Nej, eller vårt luktsinne är inte så märkvärdigt heller. Så, här, och så. Så att de av våra förfäder som aldrig blev våra förfäder, som var ute och gick på natten, trillade ner i någon grop.
Ja, just det. För de kunde inte lukta sig till den.
Vårt sömnmönster är väldigt anpassat då till växlingarna mellan ljusa dagar och mörka nätter. Så att det är liksom ett perspektiv man kan ha på sömn då. Men faktum är att det är så intressant där inom sömnforskningen att de tvistar liksom forskarna om sömnens primära funktion. Alla är överens om att sömnen har massa olika funktioner, men vad är det viktigaste?
Det är vår grundfråga här, varför sover vi?
Ja. Och där är man alltså inte överens. Men det man kan säga är så här, att varje system i kroppen mer eller mindre mår bra av sömn. Alltså typ allt. Liksom så här, immunförsvar, minne,
skönhet.
Ja, absolut. Till och med metabolism, alltså vårt liksom matsmältningssystem och ämnesomsättning och så, påverkar så att man blir helt enkelt lite tjockare när man sover dåligt, som om det inte var tillräckligt illa med allt annat.
Kul. Det här är inte ett peppigt avsnitt för er med sömnproblem, kan jag säga, men det kommer att komma tips. Visst, Björn?
Ja, och jag ska också avdramatisera faktiskt. Det låter kanske inte så nu när jag säger att det är bra för alla kroppens system med sömn. Men det är också så att vi är väldigt väl rustade för att hantera sömnbrist, åtminstone på kort sikt.
Ja, alltså, jag frågar småbarnsföräldrar om de är döda eller lever. De överlever.
Ja, precis. Alltså vi är skapta, precis som den här späckhuggarmamman, för att hantera kortvariga perioder av sömnbrist, av extrem sömnbrist till och med.
Men om man skulle göra en sån test som man gjorde på späckkossi, så skulle man väl på mig se lite större skillnad än man gjorde på henne. Ja.
Hur påverkas vi av den här sömnbristen då? Det är väl själva huvudfrågan för det här avsnittet.
Får jag komma med en spaning? De vänner jag har som är lite mer depressivt lagda, som kan hamna i mörker och dysterhet och som ofta ser saker som motiga och som ser problem och som fastnar i ältande och så. De har nästan uteslutande allihop också svårt med sömn.
Ja, det är ett av de här vanliga symptomen som man brukar ta upp när man ställer depressionsdiagnos.
Vad kommer först där? Sover man dåligt för att man är deppig eller blir man deppig för att man sover dåligt?
Det går åt båda hållen. Man har sett att sömninsomni, alltså sömnlöshet, ökar kraftigt risken för en depression. Det behöver inte vara så många veckor faktiskt av det. för att det ska bli en så här kraftigt förhöjd risk då för en depression senare. Men sen är det också så att i själva depressionssjukdomen så ingår sen problem, så att det är en liksom jobbig växelverkan där. Och ibland så kan det vara så att man kan ha en depressionspatient och man går in och jobbar med sömnproblemen direkt för att man tänker sig att det kanske är någon primär problematik. Sådär. Och då kommer man till rätta med depressionen.
Intressant.
Så att ibland är det så.
Spaning nummer två där. De av mina vänner som sover väldigt dåligt och har gjort det ett längre tag har gjort det ända sedan de var små. Är man antingen sån som sover bra eller sover dåligt?
Också både och. En sån här sak som stör sömn, alltså stress till exempel. Stress ligger jättenära kopplat till sömnproblem, hänger väldigt, väldigt ofta ihop. Och om man är en person med liksom sårbarhet där för stress och ångest, det kan ju vara medfött då.
Just det.
Att man är en sån high anxiety genetiskt. Då finns det en risk att det påverkar sömnen. Men sen är det ju också, kan man ju också ha massa, man kan lära sig copingstrategier. Så här, till exempel om man är en person som grubblar och ältar väldigt mycket. Det är en typisk grej som fördröjer sömn då. Man ligger i sängen på kvällen och kan inte sova för att man ligger och ältar någon pryl. Men det finns det ju behandling för.
Just det.
Så att man kan få bort ältandet och därmed somna lättare. Så att både arv och miljö, helt klart.
Och man kan komma till rätta med mycket av det.
Jajamän,
bra.
Verkligen, verkligen. Det finns effektiv behandling för sömnlöshet, som jag kommer in på det sen då. Ja, men hur påverkas vi? Du var inne på det här med det depressiva.
Dysterhet, ja precis.
Just det. Vi blir klumpiga. Det motoriska påverkas, och där finns det mycket intressant forskning. Man har sett då till exempel att efter ungefär 18 vakna timmar så är samordningen mellan motorik och sinnesintryck och mentala processer alltså lika dålig som om alkoholkoncentrationen i blodet legat på drygt 0,6 promille.
Vad är det då?
Ja, vad är det,
undrar du? Till sponken, så
motsvarande 2-3 glas vin för en person av min storlek. Sådär. Eller snittperson.
Det här, alla bilförare där ute, lystring.
Kommer dit snart. Där finns det mycket forskning på just det då. Efter ungefär ett dygns vakenhet så är siffran nästan 0,9. Det är nivå du ligger på efter 3-4 rejäla snapsar. Så att visst, bilkörning säger du. Och man har också studerat just den grejen. För att det kan få så allvarliga konsekvenser. Och vi har allt det här med yrkestrafik och så.
Just det.
Man har testat sig nattskiftarbetare i körsimulatorer till exempel. Dels efter en vanlig nattsömn. Det var svensk studie här. Och dels trötta efter ett nattpass på jobbet med bara drygt 2 timmar sömn under dygnet före körningen. Och då, när man jämförde de här 2 simulerade bilfärderna, så kunde man se att efter nattskiftet så körde man i snitt utanför filmarkeringar med 2 hjul nästan 8 gånger. Jämfört med drygt 2 gånger under den pigga färden då. Och ögonlock var stängda under klart längre tid när man blinkade. Och förarna hade betydligt svårare att hålla stadig kurs också på bilen då. Så att,
och reaktionsförmågan kanske lite sämre,
yes,
nu gissar jag.
Absolut. Men så är det verkligen. Så att man blir mycket sämre bilförare. Jag minns själv att man har gjort sådana här nattkörningar ibland där man har känt att det här är nog inte helt bra.
Exakt, och lite såhär, stanna eller åka. Det är bara 2 timmar kvar, vi orkar.
Just det.
Sen i efterhand så bara, jävlar vad dumt, vad felprioriterat.
Ja, ett litet instick där är att det är extremt viktigt och värdefullt då med de här korta pauserna. Liksom ut, ta lite luft. Har du tänkt en kaffe någonstans, gör det. Det kan rädda liv. Så att motorik är en sån grej. Något som påverkas ännu mer, har man sett hos den stora översiktsstudier, är kognitiva förmågor. Alltså ännu mer än motorik. Typ inlärning, minne, förmåga till liksom riktad uppmärksamhet, koncentration, exekutiv förmåga att påbörja och avsluta saker.
Då kan man heja alla studenter och alla som har mycket att göra på jobbet.
Ja.
Sov.
Visst.
Om ni ska klara av det.
Ja. Kommer du på någon yrkeskår? Vi nämnde yrkeschaufförer tidigare, men kommer du på någon annan som det här borde vara en...
Läkare.
Yes, det här är ju extremt, även i Sverige. Jag kan faktiskt inte förstå att det är på det viset. Alltså, för att forskningen är så himla entydig på det här området, att man blir bara sämre på sitt läkarjobb när man har de här långa...
Långpannapassen.
Ja.
Alltså... Och har man fortfarande det? Ja, det har man.
Ja, det har man.
Särskilt nu under covid. Helvete vad lite de är lediga.
Visst, och då är det väl någon slags... Alltså man bara måste lappa och laga någon akut situation. Men även i så här vanlig verksamhet så har man de här extrema passen. Och jag undrar om inte det är... Alltså det är bara så här tradition, gammal machokultur. Alltså det är den typen av... grejer som bara lever kvar i onödan, tror jag. Alltså det finns liksom inget...
Lite så krogstämning att man, man kör på.
Man kör på, man ska inte hålla på. Och det är ju onödigt då. Men dessbättre, det är inte riktigt lika extremt i Sverige som det är i USA. Där man har alltså hårresande långa jourpass och så. Det var någon studie som visade att sjukhus kunde minska antalet felbehandlingar med drygt en tredjedel.
Oj.
Om läkares skift begränsades till maximalt 16 timmar.
Men då har man, 16 timmar är ändå rätt saftigt.
De har alltså pass som är längre än 16 timmar. Man har sett att läkare som genomgått tuffa jourpass visat sig göra fler fel under kirurgi, var sämre på kreativ problemlösning och inte var lika skickliga på att upptäcka sjukdomstillstånd hos patienterna då, till exempel.
Ja, men det här måste ju rättas till det snaraste.
Ja.
Hysta in pengar in i vården, rätta till scheman.
Ja, för jag tänker till exempel piloter,
ja,
som ju också har människoliv i sina händer, där har man ju väldigt strikta regler.
De får inte köra långpanne 16 timmar, eller får de det?
Nej, jag tror inte. Man måste, du vet, schemalagd sömn och sådana grejer.
Ja. Mm.
Någon kul studie visade att man har hittat starka samband mellan sömn och avancerad prestation även i musikvärlden. Det var en studie som följde violinisterna vid Musikakademin i Berlin, och då visade det sig att de violinister som klarat sig allra bäst i den stenhårda konkurrensen var sådana som också tog sömn på stort allvar, och som sov i snitt 8,5 timme inklusive en tupplur, klart längre än befolkningssnittet då. Så toppidrottare brukar också vara väldigt petiga och noggranna med sömn. Sådär. Och de bästa violinisterna rankade själva sömn som den näst viktigaste faktorn efter övning. För hur bra de skulle prestera på konsert.
Intressant.
Ja, exakt. Det blir, alltså när man är på så här elitnivå, då är det verkligen en så här konkurrensfaktor hur det funkar med sömn. Och jag vet att så här liksom olympiska team och landslag och sånt där brukar vara väldigt petiga med det där i många sporter. Mm. Att man jobbar med liksom dagsljuslampor för att anpassa dygnsrytmer. Och, alltså man har massa olika grejer för sig för att optimera sömn. Så där. Så att, några exempel på det här med sömn och det kognitiva.
For 6 months, I couldn't sleep. I couldn't sleep. I couldn't sleep. With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, En tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Sen så finns det något som påverkas ytterligare ännu mer.
Jag vet vad.
Ja, vi har redan berört det.
Humöret.
Humöret, ja. Ja, precis. Humör, stämningsläge. Och det är också kopplat till det här med depressionen då, som vi var inne på tidigare. Så det påverkas ännu mer. Att vi blir väldigt, känner ni säkert igen, alltså impulskontrollen blir sämre. Man har närmare till liksom ilska, gråt, starka känslouttryck av olika slag. Man kan också bli väldigt fnittrig.
Ja.
Eller hur?
Jag känner i och för sig inte att de här småbarnsåren är mina fnittrigaste år. Men jag känner ju igen det från kanske pyjamaspartyn och festivaler.
Ja. Mm. När man är så här jättetrött och bara bryter ihop av skratt. Mm. Det är väldigt härligt.
Mm.
Alltså man blir mindre inhiberad. Den här prefrontalkortex, ni vet, hjärnans främre del av hjärnbarken som håller ordning.
Hjärnans Magdalena Ribbing.
Hjärnans Magdalena Ribbing, den kopplar ner. Och så blir det mer liksom basala hjärnstrukturer. Som
ganska packad stämning.
Ja, ganska packad stämning. Ja. Samma grej. Mm. Jag har för mig också att man blir mindre så sexuellt inhiberad. Alltså man blir mer...
Man för kan, att citera en stjärnjurist, man blir lite kladdig.
Det kan man bli, ja.
Mm.
Mm. Så vi har de grejerna. Jag nämnde immunförsvaret tidigare.
Mm.
Det finns en amerikansk studie som tycker jag sa så mycket om det här. 153 deltagare, och de infekterades med en sån här rinovirus. Det låter allvarligt, men det är inte så farligt. Ett vanligt förkylningsvirus.
Mm.
Eller exponerades för ett sånt.
Mm.
Och sen hade man kartlagt sömnen hos de här 153 under 2 veckor före. Och de som hade sovit under 7 timmar, mindre än 7 timmar, hade 3 gånger så stor risk som att faktiskt bli sjuka.
Förlåt, får jag fråga en sak?
Ja.
Hur snabbt kan man rätta till det här? Alltså så här, för nu sa man mätt i 2 veckor. Om man i 40 år har varit en person som inte sover bra, men sen plötsligt 2 veckor sover bra. Kan man rätta till det liksom?
Ja, alltså det är lite som den här frågan, kan man sova i kapp?
Ja.
Och jag har liksom aldrig riktigt förstått den frågan. Det är så här, för det beror på,
ja, men
så
är det,
beror på
kört för dem? Som har man alltid varit en dålig sovare? Går att rätta till det?
Så att man blir en bra sovare sen?
Ja, också att de konsekvenserna av den dåliga sömnen tas bort. Ja. Alltså immunförsvaret, nej, men då rättar det till sig, och en eventuell dysterhet rättar till sig.
Alltså det är så himla svårt att svara på. Det beror lite på vad som är, om man är en person som inte har sovit på 40 år och är dyster, är det sömnbristen som är orsak till den dysterheten? Det kan finnas så många olika...
Just det, men alltså om det vi säger att jag vill bara känna att de som lyssnar på det här inte ger upp.
Nej.
Och man tänker att så här, jag är en person som sover dåligt och det är jävligt segt och det har uppenbarligen en massa konsekvenser för mitt liv. Jag vill verkligen rätta till det, och det går.
Mm.
De här sakerna som vi nu rabblar upp här, det behöver inte fortsätta vara så.
Nej.
Alltså en immunförsvarsrelaterad sjukdomsbenägenhet, det som, om det har med sömn att göra.
Ja.
Om du börjar sova bättre, vet du vad, då kan det här fixa sig.
Visst, alltså jag menar, det är en sån här grej som många brukar rapportera, att till exempel om de har sovit, bara gå till mig själv, herregud, jag har ju haft småbarn för inte så länge sedan, och då blir det ju att man är i den, man bara kör på och känner sig kanske inte på topp alla gånger, men man glömmer bort att det kan vara på ett annat sätt.
Just det.
Och sen så blir de äldre än 3, och så blir de ännu lite äldre, och så blir det ordning och reda på torpet, och helt plötsligt så kan man sova, och det man märker då är så här, men gud, jag skrattar oftare, jag orkar mer, jag får mer initiativkraft, och alltså det bara smyger sig på alla de här goa grejerna, och det brukar folk ofta rapportera efter perioder av dålig sömn, att så här, jag sover mycket bättre nu och jag känner mig mycket gladare och, så att ja, visst.
Och faktiskt även på kort sikt vet man ju från de mörkaste småbarnsperioderna, eller man kan ha haft det av jobbskäl också eller av andra skäl, att så här, den där natten när man sover riktigt jävla gott och riktigt jävla länge,
ja,
och sen vaknar på morgonen och bara, haha.
Humöret brukar få sig en rejäl boost.
Ja, exakt. Och så tittar man bakåt och bara, men vänta, det var ju inte att mitt liv var hemskt och jag var värdelös. Jag var ju bara trött. Det var inte svårare än så. Det är också värsta så här, mirakelmedicinen. Liksom.
Alltså det här med de här dystra glasögonen. Som man har när man är trött. Alltså man blir
jag är ful och du är ful.
Man blir pessimist helt enkelt. Och det var någon som studerade där man lät folk, de skulle lära sig ordlistor. Och så var det såna här liksom negativt kodade ord, alltså dystra ord och positiva ord. Och att man var på något vis då som trött eller undersövd mycket bättre på att liksom koda in negativt laddade gnället jämfört med det positiva. Det var länge sedan jag såg den studien, men jag fann att det var något sånt sådär. Det tyckte jag sa en del.
Men vi blir klantiga, vi blir trafikfaror, vi blir sämre läkare, vi blir på dåligt humör och vi blir eventuellt lite sjukare.
Ja,
några och så, av grejerna som drabbar visst, oss som står dåligt.
Jag pratar om det här med immunförsvaret, att det påverkas negativt. Vad är immunförsvarets yttersta utpost, Lina Thomsgård?
Va? Vita blodkroppar?
Ja, jag tänkte mer huden.
Jaha.
Huden är ju en del av immunförsvaret, alltså ett liksom skydd mot allt där ute. Och även där är det väldigt synligt. Det var en KI-forskare som heter Tina Sundelin som gjorde en studie på det där med skönhetssömn och faktiskt var den första som vetenskapligt kunde etablera det här som man redan intuitivt känner på sig, att man kanske inte är sitt allra snyggaste efter en 3,5 timmes natt. Där.
Nej, runt i serumen, sov lite istället.
Ja, alltså den var upplagd så att man hade någon slags oberoende observatörer, tror jag, som fick titta på folk som hade fått, liksom, där man aktivt hade gått in och stört sömnen och sådana som inte hade, sådana som hade fått sova ut. Och det visade sig att folk var väldigt duktiga på att spotta vilka som hade sovit och inte. Alltså vi ser det. Mm. Vi ser det direkt. Sådär. Så skönhetssömn, it's a thing.
Beauty sleep! Beauty sleep! Beauty sleep! Beauty sleep!
Vad tror du händer med oss om man liksom inte får sova alls?
Men då blir man galen. Är inte det en sån tortyrform som de ägnar sig åt i delar av världen?
Ja, verkligen.
Väcker hela tiden.
Den här sömnlösheten som är liksom fragmenterad. Alltså, vi pratar om olika typer av sömnlöshet. Dels har vi det här att man har svårt att somna på kvällen, att man vaknar mitt i natten eller att man vaknar för tidigt. Men den värsta sorten är den så fragmenterad sömn, alltså sån som liksom är verkligen, verkligen upphackad. Och det här är något som man har utnyttjat i tortyrkammare forever. Och vi har fortfarande, även i till exempel den här amerikanska Guantanamo. Där gjorde man det för bara några år sedan i alla fall, vet jag. Så att det var någon svensk som satt där, Mehdi Ghezali tror han hette. Och han skrev sin biografi om hur man liksom jobbade med så här högtalare som bara började spela Christina Aguilera eller något annat.
Ett straff i sig bara där. Men...
Tycker du det?
Ja.
Nej. Jag kan gilla den här rösten. Men inte så att jag skulle vilja ha den.
Nej, mitt i natten var tionde minut.
När jag ligger i någon bur så här parat till en stroboskop som blinkar i ögonen. För att det var så man höll på. Så att bara vecka. Och folk blir ju knäppa. Och torterare all over the world pysslar med det här. Och jag har alltid gjort sådär. I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out. Det finns en fruktansvärd sjukdom som heter fatal familjär insomni. Alltså dödlig ärftlig insomni. Fatal familjär insomni. Som patient zero. Det var någon figur i Venedig på 1700-talet i alla fall. Och alla som har den här sjukdomen idag är ättlingar till honom. Det finns 40-tal familjer runt om i världen. Och det är någonting som händer i talamus som är hjärnans sambandscentral. Alltså det är någon slags atrofi, den liksom slutar funka lite. Och det påverkar sömnen jättemycket för att talamus reglerar också sömn. Så att de här personerna kan inte somna.
Nej.
Och man dör efter ett tag.
Nej.
Efter några månader upp till ett halvår eller vad det är. Alltså något sånt.
Men då hinner man väl inte skaffa barn och bli en släkte?
Nej, men det bryter ut i 50-årsåldern ofta.
Nej.
Så att det är väldigt hemskt, väldigt hemskt. Och det är 50% att man bär anlagen då, eller att man utvecklar den här sjukdomen.
Och man kan inte bara knarka på, eller liksom, alltså du vet, söva ner sig varje natt eller
nej,
något sånt.
De här personerna går inte att söva. Jag minns att när jag gjorde research om den så tittade jag på det klipp från, det fanns till exempel en patient som hette Silvano kanske, Italien på 1980-talet, som hade fått det här och gått runt med det ett tag då. Och det var hemskt att se klipp på honom alltså.
Men gud, det här, nu borde du ha triggervarnat Björn, för nu sitter jag och jätteorolig för alla de här släktpersonerna och börjar tänka, tänk om jag är en av dem.
Nej,
Alex är ju för fan halvitalienare.
Ja, just det. Det finns ingen känd förekomst i Sverige.
Det är inte heller så ärftlighet fungerar att man blir ihop med någon. Så. Och sen tänk om min son. Ja.
Men så här, i de släkter där det här finns känner man till det.
Okej. Okay.
Och de här personerna kommer liksom aldrig förbi det här första sömnstadiet. Alltså den här lätta slummen. Precis innan man går in i någon slags riktig sömn. Mm. Och det går väldigt fort ut för. Alltså man börjar med så här paranoia, panikattacker.
Oh,
och sen så börjar man hallucinera och sen så utvecklar man någon demensvariant. Och sen så är det
Fy vad tragiskt. Vi är inte de som väjer för lite skav i den här podden.
Nej, och extremt ovanligt. Men som en illustration för hur liksom otroligt basic grej det här är för att vi ska funka.
Everyone gets insomnia now and then.
Steve, I haven't slept in a year.
Nu har vi pratat om sömn som om alla påverkas på samma sätt.
Just det, men det är lite olika där.
Det är lite olika där. Mm. Och det här kan vara en första liten åtgärd för att ta bort stress från er lyssnare som bara känner hjälp.
Mm.
Vad tror du är ett bra antal sömntimmar för att vi ska må fint?
Är du minst sex?
Ja, alltså typ. Alltså, om man tittar på stora befolkningsgrupper, sådana epidemiologiska studier, så kan man se att det antal timmar som har bäst samband med goda hälsoutfall är 7. Men det är inte så att alla av oss har exakt det sömnbehovet. En del klarar sig kanon på 6.
Mm.
En del behöver sina 8-9 timmar.
Men finns det att man kan sova för mycket?
Det är väl kanske inte sömnen i sig som är farlig då, utan det är väl den här liksom inaktiviteten som blir ett problem. Mm. Vi pratar om att depression stör sömnen, och den kan störa sömnen åt det hållet också.
Mm, just det, att man bara sover bort dagarna.
Ja, man ligger 14 timmar och gör inget annat och mår kass av den inaktiviteten som följer på det. Det kanske blir liksom arbetslöshet och andra problem. Sådär.
Just det.
Men de bästa utfallen om man tittar på liksom hur folk mår och hur det går i livet, så brukar man hitta vid så här typ 7 timmar. Då.
Mm.
Men kan variera mellan typ 6 timmar, 7 timmar, 8 timmar, 9 timmar. Alltså det kan variera individuellt vad man har för sömnbehov. Sen så skiljer vi oss åt med kroppsklockan.
Just det.
Alltså om vi är morgonpersoner eller kvällspersoner eller någonstans mitt emellan. De flesta är någonstans mitt emellan. Så att jag brukar kalla det här för sömnpersonlighet. Vad har man liksom för medfödd sömnpersonlighet? Mm. Det är de två faktorerna. Hur mycket och när.
Just det.
Och vad är jag då för typ? Jo, fundera på hur du sover när du har varit ledig ett par veckor. Till exempel på sommarsemester.
När kroppen får välja själv.
När kroppen får välja själv och du är ute i stugan. Ja, sover du 22 till 6 eller sover du klockan 1 till 8? Ja, men då har du nog hittat din tid och din sömnmängd som är på något vis optimal. Sådär. Och resten är en anpassning till det sociala, which is fine också. Jag menar, det är klart att vi får anpassa oss lite. Sådär. Så att det behöver man inte jaga upp sig över om man avviker lite från normen eller så. Däremot kan jag säga så här att det finns ju på vissa håll i samhället, till exempel i vissa delar av näringslivet, så här finansbranschen och lite så här toppjurist.
Ja, så här, exakt. Men lite högprofilerad toppkarriärsjobb.
Toppkarriärsjobb, ja. Där det brukar finnas någon sån här sleep is for wimps attityd som är ganska utbredd. Och det är så här macho-attityder. Man ska sova lite och klara sig på det. Och det går runt ganska många och tror att de är såna här superhjältar som klarar sig på så lite sömn.
Mm.
Men där finns det kul studier som visar att de har typ fel. Alltså folk som tror att de klarar sig på typ på 5 timmar, de gör i regel inte det. Alltså de skulle funka mycket bättre på 7 timmar. Och det fanns en studie där man, jag tror att upplägget var så här, att man stängde in folk i sömnlabb utan ledtrådar om tid. Inga klockor, inga fönster och så vidare. Och så fick folk innan säga, jag är en person som behöver lite sömn eller jag är en person som behöver mycket sömn. Jag är liksom en långsovare eller en kortsovare.
Mm.
Och sen fick de gå in och sova utan restriktion. Vilka tror du sov längst där inne?
Kanske de där som trodde att de inte behövde det.
Exakt. Så att då har de gått runt med kronisk sömnbrist och trott att de är superhjältar. Men det var de inte.
Nej.
Däremot hittade man för några år sedan en genvariant. Alltså det finns någon sån här ytterst liten, det är under 1%, ytterst liten klick som har någon genvariant som klarar sig finemang på typ 4 timmar.
Mm.
Någonstans där. Jag tror att jag känner en sån person. Alltså man märker ingen kognitiv påverkan, ingen fysisk påverkan.
Oj, då kommer de leva längre än oss andra? Eller är det deras sträng som finns kvar om 1000 år när vi andra dött ut för vi sina mesar?
Man kan säga att det är en konkurrensfördel. Alltså det finns ganska många såna här kändisar. Alltså väldigt, väldigt framgångsrika personer.
Bill Gates, tänk. Barack Obama, sover han ens?
Madonna, artisten. Percy Barnevik, svenska affärsmannen. Napoleon, vad sa hon? Silvio Berlusconi.
Ja, men han säger ju
den italienska
saker.
Kvinnoälskaren.
Eller raka motsatsen, vem vet.
Ja, precis. Sa det med en viss ironi. Donald Trump.
Han att det finns ingen som sover så lite som honom på hela jordklotet. The world's least sleeper.
Exakt. P. Diddy. Margaret Thatcher, den brittiska gamla premiärministern.
Förvånad av just det.
Det är också hon som man brukar attribuera det här citatet Sleep is for wimps. Jag är inte helt säker på att hon har sagt det faktiskt, men man brukar säga att det var hon som sa Sleep is for wimps. Winston Churchill, Bill Clinton, Leonardo da Vinci. Alltså, det är några exempel på såna personer. Och man kan tänka sig då att, ja, får någon teori.
Jag tänker att om man sover mindre har man mer tid att prestera.
Ja.
Navigera sitt skepp.
Ja, att det blir,
eller styra sitt land. Eller tjäna sin peng.
Att
eller...
det blir en konkurrensfördel. Så att den här kompisen som jag nämnde. Jag är ju lite avis på honom.
Ja.
För att han går liksom upp 6 och lägger sig 2. Alltså, det blir mycket tid för honom att jobba.
Och göra annat kul också, kan man lägga
och göra annat kul också.
Städa i hallen och laga mat.
Och han är väldigt framgångsrik och väldigt liksom aktiv. Och jag kan se hans yrkesutövning på olika sätt och bara, shit, ska jag vara lite avvis på det. Men sen kan det också vara så då att de här personerna faktiskt bara... Att det är självbedrägeri liksom, att de...
Ja, men branding, de har en PR-konsult som gärna vill att det ska verka så.
En annan grej faktiskt är att såna här personer, när man kollar på deras sömnmönster så visar det sig att de lever på tupplurar, powernaps.
Ja, just det.
Jag är en otrolig tupplursälskare.
Ja, och jag är inte det, för jag tycker att jag bara blir groggy. Kanske att jag sover för länge då, tror jag att ni brukar säga.
Tricket är att hålla den tuppluren under 20 eller 30 minuter. Sådär.
Men om du tar 45 minuter för att ens varva ner tillräckligt mycket för att tupplura till, så är det inte värt det.
Nej, det man kan göra då är att man kan sova en hel sömncykel på 90 minuter. Då kommer man ur tuppluren utanför den här sömntrögheten som uppstår när man vaknar i djupsömn. Du beskriver när man är groggy. Sådär. Men folk som har sömnproblem på natten, om jag behandlar en sån person så brukar jag alltid kolla om de tar tupplurar och så plockar man bort dem.
Ja, lite som med barn.
Ja, exakt. För att de är nämligen så kraftfulla.
Sluta sova på föris så kommer du sova bättre på natten.
Ja, de är så kraftfulla så att de stör nattsömnen då. Men jag använder mig väldigt strategiskt av tupplurar. Typ, jag kan säga, okej, 10 minuter till klient och jag skulle behöva gaska upp mig lite. Då tar jag en 9 minuters nu då.
Men förlåt, hur gör du då? För det tar mig... Det går inte, och då så här, jag har bra relation till sömn. Jag är inte ens som blir stressad och sova. Men om jag skulle lägga mig på soffan här nu och blunda, det skulle ta mig 23 minuter att eventuellt nå ens första stadiet av dåsning.
Nu skulle jag nog kunna somna eftersom klockan är 13.21. Men det där är väldigt styrt av ens inre klocka, så att säga. För mig är det till exempel omöjligt att somna om på förmiddagen. Jag kan inte.
Nej.
Det spelar liksom ingen roll hur trött jag är.
Nej.
För att min så här cirkadianska rytm hindrar mig från att somna då. Min inre kroppsklocka stoppar mig från det. Men vi har pratat tidigare om att vi är som allra tröttast vid
14.55
på gruppnivå. Då kan jag somna på 30 sekunder.
Det är ju bra. Kanske gäller flera av lyssnarna också. Testa.
Visst. Men jag vet att det här man sett i studier också på israeliska armén, här för att det var en sån studie att man lät folk vara så här dygna ett dygn och sen 2 dygn. Och sen så bara, nu får du sova. Och folk kunde ändå inte sova klockan 10 på morgonen.
Nej, precis. Det där.
För att kroppsklockan hindrar det. Så att vi har 2 olika system som reglerar sömn. Det ena är så här, alltså homeostas, hur man bygger upp ett sömntryck kallas det. Alltså, ju mer man är vaken desto mer sömntryck. Så det är det ena systemet. Och det andra systemet är den här kroppsklockan då. Och när de lirar ihop så kan man somna. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. innan vi satte igång vår lista med sömntips, så tänkte jag att jag ska bara ta upp det här med hur bra rustade vi är för att klara kortvarig sömnbrist.
Mm.
För att de här problemen som jag har nämnt med sömnbrist, de uppstår vid kronisk eller långvarig sömnbrist.
Mm.
Det är lite som med stress, som du minns. Att, att problematiskt blir det när man liksom aldrig kommer ner från stress. Och samma sätt här, problematiskt blir det när man aldrig får sova ordentligt.
Just det, så en vecka med lite risig sömn är inte...
Inga problem.
Okay,
inga
bra.
Problem alls, verkligen. Och det här finns också jättemycket studier på, framförallt från militären, där man har utsatt stackars soldater för så här långvarig vakenhet och inga problem. Alltså det blir inga men av det.
Nej.
Världsrekordet tror jag är 264 timmar från 1954. Håller fortfarande. Det var någon amerikansk high school student som hette Randy Gardner som han höll vaken i något experiment då. Massa laboratorieassistenter höll honom igång sådär. Alltså, så jag tror att han kanske liksom mikrosomnade till sådär.
Mm.
Men i stort sett höll man honom vaken oavbrutet då. Det var ju extremt obehagligt. Han hallucinerade så småningom och allt sånt där. Men sen sov han, när han fick sova 15 timmar första natten, 10 timmar nästa. Och, och sen så var han liksom tillbaka på banan. Inga men överhuvudtaget. Alltså, så att det som kallas akut sömnbrist, alltså den kortvariga, inga problem.
Nej, bra. Skönt att höra.
Ja, och då kör vi tips.
Tips för dig som lider av sömnbrist.
Mitt allra första tips är lite så här generellt, och det är att om du har en sömnbrist som känner verkligen, verkligen påverkar ditt liv och som inte är relaterad till att du kanske har en bebis eller så, som, alltså någon omständighet som känns väldigt självklar så här, utan att du har ändå sömnlöshet till exempel, eller sån här apné eller dyngsrytmstörning och så. Sök hjälp. Det finns bra behandling. Många sömnmediciner är problematiska för att de är vanebildande.
Mm.
Men det finns också mildare varianter. Det finns en extremt effektiv KBT-behandling. Jättegoda resultat för sömnlöshet.
Det finns bra.
Ja, det finns väldigt bra behandling med CPAP, tror jag det heter. Alltså såna här masker, andningsmasker för folk med apné.
Mm.
Det finns verkligen hjälp att få, så sök hjälp.
Ja, men gud vad bra. Och är man orolig för, vad är det då? Vad ska jag gå för psykolog, eller vad ska jag göra? Att
gå till vårdcentralen.
Gå till vårdcentralen, så hjälper de dig vidare.
Yes, och då kan vi gå på några psykologiska tips då, som man vet funkar. Ett sånt är, alltså olika saker funkar för olika personer. Men låt ditt sovrum vara ett sovrum, och med det menas att man ska undvika att jobba till exempel jättemycket i sovrummet. Då skapar man en association som är mellan sovrum och, alltså man kan få ett påslag bara att gå in där om man förvandlar det till ett kontor. Sådär.
Sen har inte alla, faktiskt kan jag säga, eftersom större del av mitt liv har inte haft ensamboende liv, har inte haft sovrum.
Nej.
Men då har man kanske sängen i ens fredade sovzon.
Man kan försöka skapa.
Sovhörnan är liksom, här sover vi och
visst,
inget annat.
Nej.
Förutom lite... Nej, det var inget.
Sömn, sex och läsning brukar man säga. Det är så här tre klassiska sömnfrämjande aktiviteter. Men sen så, jag menar, det finns ju många som kan varva ner på andra sätt. Kommer till det i tips nummer två som vi kör nu.
Ja, tips nummer två.
Varva ner innan du går och lägger dig. Man brukar säga typ så här, kanske 2 timmar av pulssänkande aktivitet.
2 timmar är långt. Å andra sidan så är väl, det är inte konstigt att man ägnar sig åt sånt på kvällen.
Nej.
Nej.
Alltså sånt som gör att just
titta på en god rulle.
Ja, sånt som gör att just du kommer ner i varv. Och jag nämnde sömn, sex och läsning som tre klassiska sömnfrämjande aktiviteter. Men om det är för dig att lyssna på en podd, så kör på det. Om det är för dig att spela tv-spel, first person shooter, ja, men gör då det. Det är osannolikt, för jag tänker mig att det är ganska pulsdrivande. Men min poäng här är att det är individuellt.
Ja.
Och du sitter på facit.
Mm. Tips nummer 3 då?
Lägg dig samma tid eller använd en ritual. Och med ritual menar jag inte att man ska rista pentagram i golvet.
Eller om det passar för dig.
Nej, det tycker jag man kan avstå.
Okay.
Det är synd på fin golvyta.
Mm.
Nej, men det här är väl ett tips i första hand för sådana som har svårt att komma till ro på kvällen.
Mm.
Men att man har någon liten rutin. Eller, alltså typ så här, jag till exempel, jag läser alltid några sidor.
Mm.
Till och med om jag kommer hem från fest klockan 5.
Ja, men gud vad mysigt, skulle du.
Alltså det är för mig ett sätt att bara, nu är det, man signalerar till kroppen att nu är det dags.
Ja.
Och där lägger det samma tid, det är en lite mer extrem version av samma sak. Så där, att man vänjer kroppen att vid klockan 22 och 22, då varje kväll. Så att har man svårt att komma till ro på kvällen kan man testa det.
Mm. Tips nummer 4.
Var fysiskt aktiv, men inte precis innan du går och lägger dig. Vi pratade i vårt träningsavsnitt till exempel om att personer som är vältränade sällan har sömnproblem av lite olika skäl. Det är bättre på att reglera stress, kroppstemperatur och sådana saker. Dock att man ska undvika löpturen precis innan läggdags eftersom man då får ett sådär påslag. Det blir lite, det blir lite motsatsen
skulle
till...
Skulle man annars kunna inbilla sig att man säger, för då är man så trött så då däckar man sen. Men det är inte riktigt så det funkar.
Nej, man brukar ofta direkt efteråt vara väldigt liksom, pigg och alert faktiskt.
Tips nummer 5.
Ge dig tid att sova. Det här kan låta fånigt, men många gör inte utrymme i sin kalender, eller många, vissa, som faktiskt innebär att man får sina 8 timmar eller 7 timmar eller 9 timmar eller 6 timmar eller vad man nu behöver.
Just det.
Så att ditt dygn har också 24 timmar. En kort påminnelse om det.
Mm. Och har du barn som ska upp klockan 7 för att de ska till skolan så behöver du räkna baklänges när du faktiskt behöver lägga dig.
Japp.
Tips nummer 6.
Var försiktig med uppiggande medel och alkohol. Och uppiggande medel är dock till exempel koffein och det som älskar kaffe. Alltså jag älskar kaffe.
Mm.
Men de 6 koppar jag dricker på en dag river jag på morgonen faktiskt. Därför att halveringstiden, man pratar om precis som med radioaktivt avfall, pratar man om halveringstid, är lång. Vad är den? Är det 4 till 6 timmar eller sånt här för koffein?
Oj, aha.
Så att den kopp man tar vid klockan 16 dröjer sig kvar ganska länge. Sen så kan man förstås utveckla tolerans och för vissa funkar det kanon att ta en kopp efter middagen. Fortsätt då för all del.
Okay.
Men andra kan vara uppmärksamma på att det här kan vara en issue. Alkohol ska jag bara nämna jättekort, för det är ju lurigt, nämligen eftersom man, som ni säkert känner till, att man blir ju sömnig. Alltså det kan ju hjälpa en att komma till ro. Och lurigt på det sättet, många självmedicinerar därför, så att säga, med något glas, så där får komma till ro på kvällen. Dock stör det liksom den totala nattsömnen. Den blir sämre, sömnkvalitet försämras. Ofta vaknar man till exempel tidigare än vad man ska ha gjort annars.
Just det, med lite hjärtklappning.
Japp, när alkoholen lämnar blodet då. Och det finns också studier på oss som visar det här. Så, att, så är det verkligen. Så var försiktig med alkohol, den är lurig på det sättet.
Tips nummer 7.
Utnyttja dagsljuset. Det här tänker jag inte fördjupa mig eftersom vi gör det ganska långt i avsnittet om kroppsklockan. Men det här handlar om att det är dagsljus som ställer och synkroniserar vår liksom inre klocka.
Just det, ta en ljuspromenad, sätt dig nära ett ljusfönster.
Ja,
och lite sånt.
Framförallt förmiddagen. Så, ja, släpper vi det.
Tips nummer 8.
Undvik att sova på dagen, har jag redan sagt. Mm. Så att vi hoppar vidare.
Tips nummer 9.
Använd ett anteckningsblock. Det här kanske kan låta fånigt, men funkar svinbra för ganska många. Sådana som ligger och grubblar mycket, problemlöser på kvällen. Den enkla manövern att ha ett liksom fysiskt anteckningsblock vid sidan av sängen och bara skriva ner.
Man får inte göra notes i telefonen, eller?
Problemet med telefonen är att den ofta den är liksom en interaktiv sak.
Så att då börjar man flippra vidare med annat.
Man kollar, aha, jag har fått mejl från Ove, så man svarar man Ove och sen så är man igång. Liksom.
Just det.
Så att fördelen med det här anteckningsblocket är att det blir en one-stop-shop. Man bara skriver ner det här problemet man har eller den här idén man kom på eller vad det nu kan vara. Så, så kan man ta det dagen efter.
Just det.
Och många upplever att de rent fysiskt flyttar det här grubblet från huvudet till pappret.
Ja, det var ju bra. Jag har faktiskt aldrig testat det. Jag bara går in i telefonen och då blir det nog som du säger, att man kollar av lite annat också samtidigt. Tips nummer 10.
Mörkt, svalt, tyst. Det är så självklart sagt att behöver liksom upprätthålla med vila, men det finns också studier som visar att man sover bättre de flesta av oss när det är mörkt, svalt och tyst. Skillnad mellan män och kvinnor där kan man prata en del om. Ganska stor skillnad faktiskt i vad som är optimal temperatur. Men det har att göra med att män och kvinnor har väldigt olika kroppstemperaturer.
Vill tjejer ha det varmare eller kallare?
Tjejer vill ha det varmare. Så att det kan vara en källa till konflikt då i vissa heterosexuella parrelationer.
Då får man skapa olika tecken.
Mm.
Tips nummer 11.
Vänd bort veckaklockan.
Ja, för den tittar man på och får stressas av.
Precis, och i samband med det här tipset skulle jag vilja ta upp det som är en stor stress i sig. Alltså ofta är det liksom tanken på sömnbrist som är det stora problemet.
Jag kan inte sova.
Rädslan för sömnbrist.
Ja.
På precis det sättet nu som du beskrev. Alltså det triggar, det drar igång hela det här larmsystemet. Liksom ångest och oro. Så man får det här påslaget som är motsatsen till god sömn.
Ja,
så att och en sån grej som kan trigga det är just så här, klockslag, veckaklockor och sånt där. Tidsangivelser eller så. Så att det brukar trigga tankar på att hur få timmar är kvar till mötet.
Just det. Tips nummer 12.
Det finns ett litet kontraintuitivt tips som är en sån här viktig del i behandlingen här, som jag nämnde tidigare. Mm. Psykologisk behandling av sömnlöshet. Och det är att man inte ska ligga och vrida sig i sängen speciellt länge i onödan. Alltså man, om du har legat och försökt sova i 20 minuter och det inte funkar, då är det typ bättre att faktiskt gå upp.
Mm-hmm.
Ägna sig åt någon lugn aktivitet. För då ligger man ofta och bara, åh gud, det är bara 3 timmar kvar till jag ska gå upp. Och så här. Alltså man ligger och stressar över eventuellt sömnbrist. Så att bara gå upp, skingra tankarna, gör något annat. Och sen,
vik ihop lite tvätt och ta det lite lugnt.
Ja, och när du känner att de här sömnsignalerna återvänder, att du bara klippar lite med ögonen eller så. Så då går du tillbaka till sängen och testar.
Det var tipsen för dig som behöver kvickt och enkelt göra små insatser för att faktiskt sova bättre och slippa bli en dummare människa baserat på sömnbrist. Och med detta tackar vi för dagens avsnitt om sömn. Jag heter Lina Thomsgård och alla briljanta tips och all denna gedigna kunskap kommer från Björn Hedensjö, psykolog och författare bland annat till en bok om sömn. En perfekt natt heter den. Avsnittet har spelats in på Beppo och klippts av Peter Malmqvist, producerat av Klara Wallin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.